Hockeyvänner, det är högtryck i NHL. Exakt en vecka kvar till det blir OS-uppehåll. Bara natten till fredag så är det 15 matcher. Det betyder alltså att det är 30 av 32 lag i spel. Det gäller att positionera sig nu då för att ligga bra till för att nå de där slutspelsplatserna. Mycket om detta under den här timmen i Godmorgon NHL som ni också nu kan följa på YouTube. Och som vanligt kan ni ta del av den som podcast också. Så vi är väldigt glada att ni är med oss den här timmen och ska få samtala med Mattias Nordström och med Sebastian Larsson. Och Sebastian Larsson känns alltid lite annorlunda att säga ändå, men välkommen.
Jag fattar knappt vem du menar när du säger så. Ska jag dra en jättesnabb story bara, för jag är ju då från Eskilstuna, heter Sebastian Larsson och är född 85,
japp,
precis som en annan snubbe. Så att min farsas morsa då, alltså min farmor, hade 11 syskon. Varav en av dem ringer när han blir klar för Arsenal som 16-17-åring och säger: ska Sebbe flytta till England? Farsan bara: hörru, ska du flytta till England då? Jag bara: nej, han ska inte flytta. Så han bara: men jag har ju klippt ut allt ur tidningen de senaste 5 åren om honom, så är det inte han. Long story short, hej,
nu kör vi. Varmt välkommen.
Tack.
Sebastian, sheriffen Lars, vi ska inte förväxla dig med fotbollsspelaren.
Nej, han kallas ju Bissen.
På din lyra, och en av dem är ju att jobba här uppe på Bandit på våran radiokanal på Viaplay. Men du är en stor NHL-älskare också. Vi hör ju dig kommentera med Richie Puss då i Bandit-matchen. Mm. Men hur mycket NHL följer du i övrigt?
Egentligen, alltså det har ju varit hela mitt liv från att jag var 14-15 år. Så jag skulle säga, det kanske blir mindre nu för att man också har ett hus att dra runt själv och en hund och ett liv. Mm. Så det kanske inte bara kretsar kring NHL, men jag ser nog 150-160 matcher på ett år i alla fall, det tror jag.
Det är bra, och du jobbar ju som speaker också. Vi hör ju dig på Tre Kronors matchen, de spelar hemma i Sverige.
Yeah.
Hur skulle du låta när du presenterar han som sitter mitt emot dig nu?
Ja, men det är ju en gigant. Mina damer och herrar, nummer 14, Mattias Nordström.
Ja, typ så. Sitta, vad säger du om att få den presentationen?
Ja, det är trevligt, men det är lätt bra också. Så nu har jag ett liv, så tänker jag så här, så när man håller på med NHL och är intresserad och spelar, då har man inget liv. Men så här, sheriffen, när man pratar hockey med sheriffen, då sitter jag med rollen som expert i Viaplay, men sheriffen har ju stenkoll på ligan. Och när det gäller Florida, då är det jag som får ställa frågorna till sheriffen. Därför, där är ju det laget han precis kan allting, förutom alla signalhorn i hela NHL.
Ja, jag vet, det var det mest tidigare. Hej, god morgon NHL, att du plockade alla mål. Hona direkt då, vi ska se om du kan göra det under den här dagen också.
Oj, oj, oj.
Se en del mål från det som har skett, till exempel då Mattias Ekholm gjorde ju hattrick i veckan, en av många som har gjort hattrick i NHL-månaden januari, 29 hattrick totalt. Det var Ekholms första hattrick i karriären. En annan som följde upp med detta från backposition, Rasmus Dahlin, så vi har en supersäsong, och framförallt hans lag Buffalo har ju det, och de bara ångar på, besegrade ju Toronto här i förrgår. Dahlin, de stod för 5 poäng. Vad säger du, sheriffen, om Dahlin?
Nej, men jättekul. Dels för Dahlin, som jag tyckte var lite konstigt att han gick som draft detta. Men nu tycker jag senaste åren han har visat att han faktiskt är värd det och är på riktigt. Och är utan tvekan Sveriges överlägset bästa back. Kanske till och med bästa spelare i hela NHL.
Varför tyckte du det var konstigt att han gick som etta?
Jag tyckte väl i Frölunda lite så här. Men det är ju så med alla backar att de är lite valpiga, framförallt defensivt. Man ser ju så här offensiva tendenser att han hade det och han hade modet. Men jag kanske tyckte att dels storleken är alltid emot när man inte är så välvuxen. Mm. Sen tror jag också gallret, att han var ganska finnig och såg ganska ung ut när han kom fram. Ja, men jag tror det spelar roll för helhetsbilden. Att vissa ser ut som stjärnor. Ja, nu ska jag inte dra någon... Ta Pavel Bure som ett gammalt exempel. Han såg ut som en stjärna, han var en stjärna. Rasmus Dahlin såg ut som en annan, så här satt och spelade dator och... gjorde andra grejer framför datorn istället för att vara liksom en draftetta. Ta Gavin McKenna nu som det snackas om. Han har ju stjärnglansen rent visuellt. Mm. Medan Stenberg kanske är lite mer så här, eller Viggo Björk, de är mer så här lufsar liksom. Ja. McKenna är ju kung.
Det är en annorlunda take på det, men just det här du pratar om, det defensiva spelet, det vet jag, för du praktiserade ju det i NHL-studion för många år sedan, att han måste lära sig spela klart situationer. Mm. Hur långt har han kommit i den där utvecklingen nu totalt, Rasmus Dahlin, för att vara på gränsen till att bli en superstjärna där borta.
Han har kommit nästan hela vägen. Därför nu har han den här tryggheten. Och när jag pratar om att spela färdigt situationer eller att börja i rätt ända. Därför jag kan förstå förväntningarna på en spelare som Rasmus. Och det, jag blir mätt med poängen jag gör. Individuellt. Inte egentligen vad laget gör. Utan jag ska producera. Och då börjar man hela tiden varje match med den tanken att jag måste producera framåt. Massor med misstag, han läste inte situationerna, han hoppade in i tid och otid. Nu är det precis tvärtom, nu läser han hela spelet ner från egen zon, han gör sig av med pucken snabbt när han behöver, han transporterar den det rätt tillfälle och framförallt hur han hoppar in i offensiven så att han blir den här, som de andra toppbackarna Makar, så han är uppe på den nivån när de har en spelförståelse och ett lugn i spelet som jag tyckte han saknade förut. Förut forcerade han väldigt mycket. Så att nu har han vuxit fram till det som Buffalo hoppades och det vi trodde många att han skulle bli en riktig toppback.
Och det där med stjärnglansen som sheriffen var inne på. Kanske inte helt lätt att hamna i Buffalo också som knappt har spelat en slutspelsmatch. Är ju känslan. Det var ändå nere på botten ett Buffalo som jag har börjat om. De gjorde ju medaljin, men det har varit en lång väg, eller hur? Det har
varit en väldigt lång väg därför att många höga draftpicks där vi trodde i året, men de har fått trada bort dem på grund av att de inte producerar och så har ju de valen lyckats i andra klubbar och då börjar man ju tänka så här, är det någonting fel i Buffalo? Varför får inte den här unga gruppen till det? Därför de har ju varit i den här ombyggnadsfasen i alldeles för många år egentligen. Ja. Och det är först i år. Jag hoppades i fjol, tycker jag såg tendenser att det kunde lyfta, men i år har ju lyft och det var ju efter när de gick igenom det här, vad vann de? 11 av 13 tog poäng och där på något sätt det syns i matcherna de spelar nu att nu har de en tro på att det är inte bara en tillfällighet utan vi har kapacitet varje kväll och det har de visat.
Tror du att de kan gå långt i slutspel och kommer de gå till slutspel?
Jag tror de kommer gå till slutspel. Jag tror man ryker i runda ett för att alltså så här, nu, deras mål är ju typ att gå till slutspel. Det är ändå en lyckad säsong. Mm. Det är inte så många som har trott om Buffalo. Men det jag tror kommer bli det viktigaste här det är att spelare som, nu har inte Kulik spelat så mycket i år, men de här yngre Benson, Kulik, ja, nästan, man kan dra hela line-upen, alla är unga. Men det som blir viktigt för dem det är att nu finns det en tro i Buffalo och då finns det också det här som inte Eichel, Reinhardt med flera hade, att här vill jag stanna för att här kan jag vinna. Det kommer de här andra som kommer fram nu börja känna om du får hockeyresultat. Och samma sak nu, man har inte gjort så mycket utan det är bara så här, ja, man har tagit in Jarmo Kekiläinen som GM, han har inte gjort något trades. Utan det kanske bara är så här, ja, nu händer i alla fall någonting och det händer resultat. Och nästa år, då kanske de, ja, då kanske de vinner sin första slutspelsrunda. Och sen kommer det rulla på och sen står Rasmus Dahlin där, wow, om 5 år. Det är det som kan hända om vinden börjar blåsa åt rätt håll. Och nu ska jag citera en viktig, en viktig grej som ni ska lära er grabbar. Det är motvind som draken lyfter. Och den har fan blåst motvinden i Buffalo i 15 år. Ja. Nu är det dags.
Eller kanske lite finländsk sisu av Jarmo Kekiläinen som har kommit in som general manager för ett Buffalo som ju är heta på den östra sidan. Det är också New York Islanders nu som har en slutspelsplats och i det där prestigefyllda derbyt mot New York Rangers så vann man med 5-2. Mycket tack vare en svensk spelare, eller två Heinemann gjorde mål också, men Simon Holmström noteras mål igen. Och 13 totalt nu, 1 mål och 2 assist från honom. Mika gjorde sitt 22 mål också, det räckte inte. Klar seger för Islanders, vad säger du om det?
Islanders är väl lite som Buffalo. I fjol tippade Islanders i slutspel. De har ju ett litet äldre lag kanske än Buffalo, men har gått igenom i stort sett samma sak. Och i år har de fått den här tron och har ju viktigare rollspelare som bidrar. Och där har vi ju två svenskar.
Ja, vad säger de Holmström?
Ja, men Holmström har varit bra hela året. Heinemann kanske ännu bättre. Ja. Och så är det ju två spelare. Nu har ju Heinemann ibland på powerplay så jag kan inte säga att det är tredje, fjärde kedjekillar annars. Utan de har ju en uppsida offensivt. Men de förstår att får jag den här rollen då gäller det att göra så bra som möjligt. Och det är ju så lag som Islanders nu, att det inte bara att du tittar till Barcelona och absoluta spetsen utan det måste ju ske som grupp och där blir de här två svenska spelarna har ju bidragit oerhört mycket för Islanders i år.
Ja, 13 fullträffar nu för Simon Holmström på assist den här kvällen också. Det är klart att han blev intervjuad efter den där derbysegern.
Hope. You guys are, you know, not mixing and matching lines every game where you got the same line for, you know, no changes in this one.
No, for sure. I mean, it's definitely helps to build chemistry and, you know, we know we have a very good lineup and that everyone can step up and needs to step up, and I think we've been doing a good job so far.
What did you make of Palat's game?
I thought it was very solid. I played, you know, a lot of points out there, good 200 foot game, and I'm you know, super happy for him to get 2 points as well.
How big was it to capitalize on that power play, you know, after they get 3 penalties?
Yeah, no, it was massive. You know, change the momentum a little bit and not let them get the momentum after a penalty like that and a power play like that. So it was two good goals on the power.
Tell me about that pass, young man, to Barzal.
No, I thought Bo did a really good job of finding an open spot in the middle there and gave it to me. And I saw Barzal was pretty open on the other side and was just trying to give it to him.
On the flip side, what do you make of that D'Angelo pass to you?
No, it was unreal. I mean, I saw the puck coming. I just put my stick down and it ended up in the net. So, you know, it's not very hard to score goals when you have that.
Ja, tänk att vara Barzy med Barzal.
Ja, det är tungt. Men jag måste flika in en grej gällande Islanders lite snabbt bara. Precis innan bubblan och även i samband med bubblan där 2020 så var ju Islanders ett väldigt framgångsrikt lag för att de hade sån extrem bredd. Mm. Och det är någonting man har nu igen, att man har de här spelarna, Heinemann och Homer här som vi såg från Tengsröjd om jag inte missminner mig. I liksom tredje och fjärde femman. Sen har de sin skill att den ena kan döda utvisningar, den andra har ett jävla skott. Det blir ju så här, har du en bredd? Bredd har ju blivit där du vinner man numera i NHL. Du behöver spets, absolut. Mm. Men det är nästan viktigare med bredd. Mm. Stjärnorna ska finnas där, men du måste ha en väldigt bra tredje och fjärde femma, vilket Islanders har. Och faktiskt också Buffalo som vi pratade om innan.
Ja, och jag kontrar där, säger Tranås på Holmström. Men det kan vi dividera om
ja,
sen.
Ja, det kan nog stämma.
Eller Tranås. Här är vi inte Småland som Småland.
Vi tar eller? Tranås, det låter bättre.
Det låter bättre.
Han passar i Tranås. Ja, och det är som en Tranås. Ja,
vi ska prata mycket. Vi ska se mycket mer och prata mycket mer om Rangers sen när Anders Hellman, en av Rangers största supportrar i Sverige, kommer på besök till programmet för att diskutera situationen kring Rangers och varför hjärtat klappar så mycket för Rangers. Där är en av favoriterna där är självklart och Mika Zibanejad gjorde ju mål som vi såg, men hade i övrigt en jobbig kväll. Kolla här, när hans klubba boom, flyger rakt upp på läktaren.
Bosse Horvath.
Ja, Horvath var där och skickade iväg den och Mika får vända direkt för att hämta en ny. Och var hamnar klubban då?
Hos Anders Hellman.
Nej, hos en Islanders supporter. Och back in the days hade man gjort så här, Mattias, lämna tillbaka den till Rangers bosset om man var en Islanders supporter, tror du?
Nej, då hade nog stått och hoppat på den där klubban tills den gick av. Så att, det där var ju, det är nya tider. Ja,
har du varit med om det någon gång, att man har checkat ut din klubba?
Så? Ja, men det har jag sett förut. Men förvånad med den här regeländringen att det inte blir utvisning. Ja. Det är ju en regel vi kan prata länge om som måste bort. Varken om du slår klubban ur händerna på någon och att man inte håller i den tillräckligt, då ska det inte vara en utvisning.
Djurgårdare, de är ju slappa i hand. Led.
Oj, här sitter en som håller på.
Ja, jag håller på AIK och SSK.
Ja, okej, så ni förstår grejerna.
Två lag. Mina arbetsgivare.
Men du, det är fler saker som spinner runt ute på det klassiska internetvirala händelser. Målvaktsfokus har det definitivt varit i NHL de här dagarna. Och framförallt då på den här spelaren, Tristan Jarry, som ju tidigare var i Pittsburgh. Fick inte riktigt grepp, men Edmonton hoppas att det är han som ska stå stabilt. Det gjorde han inte här. Varför då? Kolla på hans ena skena här, sheriffen.
Ja, den ligger ju där,
ja, den ligger vid ena stolpen där. Och för er som lyssnar som podcast så kan vi säga då att Jarry, han simmade runt ordentligt här i det här mötet med Anaheim, men han fixade det ändå.
Ja, och de har ju verkligen kommit igång nu, Edmonton. Man trodde ju de skulle drafta McKenna nästan i för ett par månader sedan, men de har vaknat och jag kommer nog gå långt till slutspelet och Jarry kan bli viktig där, för att
verkligen.
Det har ju varit fram till finalen som Skinner har varit okej, men i finalen har ju han blivit som en schweizeros typ.
Ja.
Så vi får se.
Ja, verkligen.
Det var ett bidrag att ta in Jarry.
Tappade greppet där, men behöll det ändå. Det är inte lätt att vara målvakt. Det är den här sms-metoden som Erik Granqvist brukar säga. Skridsko, skena mot stolpe kan kosta. Skena försvann, men han löste det ändå. En annan målvakt som var i fokus natten till idag, det var den här keepen Vladar i Flyers-kassen. Och kolla när han rånar Jenner på det här målet som är solklart. Jenner står ju där, jag vill ha pucken, han får den. Men Vladar kommer där med plocken. Han har gjort en sån här räddning tidigare. En av säsongens främsta, Mattias, kanske.
Ja, där var ju tidigt med plockhandsken också. Och läste vad Jenner skulle lägga den där. Så att, ja.
Han var väldigt...
Det får vi få se ett par gånger.
Verkligen, han var väldigt i vatten efter det där. Det blev förlusten då.
Sen är det ju som gammal skyttekung i Lindens pojkar 85. Det är ju så att om du har ett öppet mål, eller mer eller mindre öppet, ja, det är ju ganska lätt för målvakten att rädda. För att som spelare, du skjuter ju aldrig längs isen. För att det är inte coolt att skjuta längs isen. Och du vågar inte skjuta i krysset, för då är det risken att, att du skjuter över. Så du skjuter ju där i mellanjordslandet. Ja. Och det är klart, Dan the Man Vladar vet det. Så det är ju...
för det var en ordinär räddning.
Sen det hade ju notan räddat.
Ja. Ja.
Det tror jag.
Ja. Ja, det var, jag tycker det var läckigt ändå. Han skulle fått in den här.
Två plus räddning.
Två stycken som vet hur man överlistade målvakter på sin tid. Det var ju bröderna Sedin, Daniel och Henrik. Och oj vad det var härligt att se dem på isen igen, tyckte folket i Vancouver. Det var en välgörenhetsmatch för ett gäng skådespelare som till vardags då har en liten serie där de är ett veteranlag. Då fick de möta bland annat Sedinarna i de där klassiska blåa Vancouver-dräkterna, och det var Henrik Sedin som la den där straffen. Och det var så klart att fansen var galna, för samspelet där ute mellan Sedinarna fanns det som vanligt, Mattias. Det var spel bakom ryggen och hitta varandra som i sömnen.
Ja, och sen kanske få se någonting roligt och positivt, för att till vardags så är det inte roligt i Vancouver just nu. Så att då gläds nog extra mycket att se Daniel och Henrik, och någon, förhoppningsvis vann de, för det är de inte vana med Vancouver.
Nej, jag ligger ju sist i hela ligan. Hur högt värderar du Sedina?
Alltså det är ju sådana genier när det kommer till vad de kunde göra. De skapade liksom kombinationsspel som inte fanns, men som man ser nu på vissa som har liknande kemi, även om de inte är tvillingar, har att du liksom kan bygga spel från sarghörn och sånt, powerplay-varianter och dylet. De har ju färgat, det har de gjort.
Ja, är det bara att gå vidare och kolla mer på det där klippet, så finns det ett klipp där de lägger det bakom ryggen till varandra också. Publiken är helt i extas där i Vancouver, det kan man ju förstå. De har ju vunnit poängligan båda de där två. Henrik vann ju 09-10 och sen följde Daniel upp säsongen efter och vann han poängligan också, över 100 poäng då. Om man fokuserar lite på poängen, så är det ju nu trendigt, om vi nu ska vara det, vi tre medelåldersmän här, att gå tillbaka till året 2016 och 10 år tillbaka i tiden. Och hur såg poängligan ut då? Ja, Patrick Kane, han vann på 106 poäng. Ben var tvåa med 89. Crosby trea med 85. Och sen var Thornton och Erik Karlsson uppe i toppen också. Men 89 poäng på Ben som tvåa. Jämför det med poängen man har nu. Och då har man bara spelat 54 matcher på McDavid. 92 poäng. McKinnon, han har spelat 50 matcher. Han har 88 poäng. Det ger ett snitt på 1,76 för McKinnon. Jämför det med Ben som var tvåa, som hade 1,09 i poängsnitt. Och då blir min direkta fråga så, sheriffen. Är det roligare hockey nu med tanke på att det blir fler mål och man är uppe på poängligans topp med betydligt större skörd än tidigare?
100%. Och jag tycker framförallt att nu är det ju så här att nu främjas ju skickliga spelare även på, i lägre hierarkiskt i lagen. För förut var det ju så här, du hade en 2-5 som skulle göra det. Sen hade du en som skulle spela 0-0, det var tredje femman, och en som skulle in och fightas. Nej, nu jölar, fjärde femman liksom. Ja. Nu är ju spelare som spelar i alla fall de flesta lagen i tredje och fjärde kedjan också skickliga och kan göra mål. Alltså ta spelare, vi såg Celebrini här. Ja. Det spelar ingen roll vem han spelar med. Alltså slänger du in Graf i första linan, då gör han det bra där för att han också har skillen. Men när de har sitt ordinarie lag, när Will Smith är hel, då spelar ju Smith där och Graf kanske får gå ner i tredje. Det, alltså de där rokaderna på spelare som är... Du kan spela lite överallt. Du har en toolbox som man säger over there.
Yeah.
Att nu är det ju mer... Eller back in the day, då var det ju just det där. Det var så enformigt. Vi pratade lite innan här när notan berättade om när Rangers hade Zubov och Leach var det va, på backen. Då sa de till dig att du ska inte vara Zubov och Leach. Du ska bara chippa ut. Du ska spela enkelt. Men nu främjas ju... Alltså här, tränarna är ju det också. De säger, försök, gör din grej. Du har ju kommit till NHL för att du är skicklig på att passa, göra mål, åka griller. Gör det. Ändra inte den du är. Jag tror att det liksom har framgått, även om många av tränarna är dinosaurier som har varit där i 20 år. Men jag tror också att de behöver liksom akklimatisera sig till nutiden.
Ja, vad finns det fler för ingredienser som gör att det är mer öppet nu där borta i spelet, Mattias?
Nej, först ska jag säga att för mig bör det inte nödvändigtvis bli bättre av de här sakerna, sheriffen säger. Jag håller med att jag tycker att spelarna idag är skickligare, snabbare. Det gör ju till en riktigt, om man säger, en bättre produkt, hockeyn. Men att det står 6-5 i matchen, att det skulle göra att hockeyn är bättre än att det står 3-2. Det, för mig är det inte det. Och sen om man går tillbaka 10 år och kanske 15 år, det som också var kul att se ibland, det var ju hur hanterar den här första formationen att spela mot den här tredje när det blev mer schackspelet, att nu sätter de in den här kedjan som bara är här för att stoppa McDavid. Och då var det upp till McDavid att lösa det pusslet. Mm. Det ser vi ju inte lika mycket idag, utan idag är det ju, det är fullt ös framåt och där då varje formation är ganska lika. Och om jag tittar där ur kampsporten hockey, så kunde jag ju älska det här ibland och säga att nu kommer den här fjärde kedjan in. Mm. Och då, vad gör motståndarnas tränare som har sista valet på tredje? Ja, han sätter in första formationen. Mm. Mm. Hur kan de hantera det? Eller så blev det, nu kommer den andra fjärde formationen. Och då ibland, om man gillar det typ av hockey, då kunde man förvänta sig att nu blir det kamp där ute under det här bytet.
Ja, det var ju så. Men i slutspelet är det ju faktiskt så att om man tittar hur Florida har liksom neutraliserat McDavid de två senaste Stanley Cup-finalerna, då är det ju den notan beskriver här, att det blir det där schackspelet. Mm. Sen blir det ju så här, det är som sitt vanliga jobb. Man tar det lite på volley. Det blir ju så, en 82-matchers-serie. Du är inte lika laddad som inför en Stanley Cup-final match 7. Det säger sig självt. Utan då blir det ju mer att du kokar ner till alla de här detaljerna extra noga och den här schackgrejen uppstår. Och det, alltså, tips till alla, jag vet att ni brukar prata om det, men första rundan i slutspelet, det finns ju ingen roligare hockey. För då är det fysik, det är fart, det är mycket mål. Ja. Men det kan också bli det här schackspelet som är så häftigt att följa.
Men hände inte någonting där om vår eminente producent Axel slängde upp den grafiken som fanns där med 2016 poängliga jämfört med hur det ser ut nu? Var det inte något som skedde? Vi var ju övergjorde med Viaplay World Cup 2016 när de hade ett Team North America U23-lag. När alla de här var med då, McDavid, McKinnon och stjärnorna som dök upp. Dreisaitl är ju också ung då, han är ju tysk så han kunde inte vara med där såklart. Men ändå, om du bara jämför med den spelaren som du ser i vänsterkant här, Ben Crosby har ju fortfarande mycket poäng men har ju sin spelstil. Thornton är stor kille också och skickliga händer, men gick inte så snabbt i åkning kan jag kommentera. Erik Karlsson back. Om du jämför mot dem du ser där, McKinnon, Kucherov, Celebrini och Dreisaitl, är det inte blivit en annan typ av hockey?
Annan typ av hockey, men om vi tar Erik Karlsson. Det var ju inte så många säsonger sedan han gjorde över 100 poäng. Nej. Som andre back sedan Brian Leach. Så att där är ju också kunna förändras med hur sporten förändrar sig. Så att de namnen du nämner, McDavid, Dreisaitl, McKinnon, det är ju generationsspelare som vi inte får se så ofta. Så självklart har ju de lyft. Men jag tror det är mer det sheriffen är inne på. Gå ner, varför har vi topp 30 nu som snittar en poäng per match? Mm. Här hade du topp 3 som snittade en poäng per match. Mm. Så att det är ju precis det som har hänt. Att spetsen, visst är de bra, men jag tror de mer hänger med i utvecklingen av vad sporten går. Därför det gör resterande andra och tredje kedjor. Mm. Så att idag får vi gå ganska långt ner, tror jag, i april när vi ser då 80, en poäng per match. Det kommer ju vara runt 30 spelare och inte topp 5. Så att jag tror att de skickligaste spelarna, oavsett om det var 10, 20, 30 år sedan, de håller en egen nivå. Och vi kan inte dra ett poängsnitt på 1,5, gör det bättre än 1,0 för 10 år sedan. Nej. Utan här gäller det att hänga med i vilken typ av hockey som spelas just nu.
Hänger du inte med, är du inte snabb nog, helt enkelt. Så säger
Får man flika in en liten grej också. Gällande topp 2 till vänster där, Kane och Ben. Det är ju, Ben är väl en målskytt, men Kane är ju egentligen inte en målskytt heller. Men tittar vi på högra flankerna, alltså de som är i toppen nu, det är ju också spelare som gör mycket mål. Och det är en grej som har förändrats, att nu gör även de som gör mycket mål, gör också mycket assist. Mm. Förut var det lite mer viktat att så här, du kan vinna. Ja, vi tar Kane ett dåligt exempel. Göra 46, det är jättemycket mål. Men han är ju ingen målskytt, det var en flugsäsong. Nu är spelare mycket bättre på båda delarna också.
Och det var ju som Viaplay-experten Peter Forsberg sa i måndags, back in the days då han lirade, då fick man inte spela dem. Man ledde med 5-2 för att man fick inte göra 6-2 när det var en minut kvar eller 30 sekunder kvar. Det var flinerande, då fick man stryk istället.
Det blev en slagsmål istället.
Han knäppte upp skridskorna och tog det lite lugnt då. Peter Forsberg som var en av de där stora stjärnorna, igenkänd precis överallt. Det märker man, de är borta i Nordamerika och jobbar nu också. Och på tal om det, med stjärnor som är stora i våran lilla hockeybubbla, men kanske inte är det generellt, sheriffen. Du har fått i uppdrag att lista 5 stycken stycken stjärnor där borta som hade kunnat promenera, vad ska vi säga, i förstad utan att bli igenkända?
Ja, Tranås.
Tranås.
Nej, men så här, det finns ju så mycket där, ja, såklart som pockar på uppmärksamheten, och man kanske inte lägger så mycket fokus på det visuella och sådär. Och ja, de som dessutom inte syns så mycket i media, McDavid och McKinnon, mm, och de syns ju överallt.
Ja.
De blir ju, du blir matad med dem på ett annat sätt. Men det, ja, finns ju väldigt många duktiga spelare som så här, man träffar dem på en bar som, mm, vad fan jobbar du med då? Ja, jag är NHL-props, första center i Islanders, Matt Barzal då, ja, till exempel.
Ja.
Men det är inte så många, om han skulle komma in här, det är inte så att det skulle stå och när han går förbi står flickorna på rad, som det är när Foppa eller Notan kommer, då kommer ju alla liksom, fan, autograf. Ja. Utan, ja, men Matt Barzal är en sån spelare.
Han har du femma på den listan.
Ja, för att han är verkligen en sån här som kan forma, alltså vi snackar underskattade superstjärnor egentligen, eller sådana som är superstjärnor utan att vara det.
Mm.
Och Matt Barzal är en sån här som kan styra tempot i matcher. Han skulle behöva vara lite mer konsekvens bara i att han gör det hela tiden, inte, ja, bara vissa byten, för då skulle han liksom vara en sån här som tar plats kanske i Kanadas Four Nations lag,
ja,
för han kan vara så dominant i sina bästa stunder. Det gäller bara att hitta en lite mer kontinuitet eller jämnhet, ja, ja, när man spacklar, vet du, vill det vara fint.
Men på Long Island blir han igen, känner vi, efter den här segern mot Rangers, det kan jag lova
det blir
till idag, Matt Barzal. Vi går vidare på den här listan över stjärnor som skulle få gå ostörda utan att någon noterat. Det är ju en hockeystjärna, Boldy till exempel.
Ja, och han är inte flintis trots att han heter Boldy. Spelar då i Minnesota och kom fram i samma veva som Jack Hughes, Trevor Seagrass, Spencer Knight, Cole Caulfield med flera.
Mm.
Och alltså, han var ingen superstar då, men jag tycker nu, alltså senaste åren, jag tycker han är så bra, och han är så bra på allt. Alltså han är stark, han är som Joel Eriksson Ek, ja, fast lite bättre till och med, ja, skulle jag säga. Mm. Alltså lite mer skillnad.
Jag vet att du gillar honom också.
Ja, jag gillar Boldy. Så det här, ja, var ju bra val, sheriffen. Ja. Jag har ju scoutat lite här.
Men vi tar oss upp till pallpositionen då. Mm. På tredje plats, vad finner vi där?
Nu ska vi ha en liten back med betoning på liten, som också är en sån här, alltså du skulle tro att han jobbar som IT-tekniker om du såg han på stan. Josh Morrissey i Winnipeg Jets.
Okay.
Alltså så extremt duktig, offensiv, defensiv, spelar mycket, spelar alltså, hur bra som helst. Och de enda som ser vad han gör, det är de som tar ut Kanadas Four Nations-lag och nu OS-lag då. För där är han självskriven. Men Winnipeg, liten marknad, i alla fall för oss i Sverige. Det är ju nästan ingen som har koll på någon spelare i Winnipeg Jets. Men alltså, han producerar en poäng per match år efter år. Han är bäst offensivt, han är bäst defensiv. Han är kung.
Och det måste han ju vara i Winnipeg också. Om han går där utan sin hockeyutrustning på sig, så måste han ju bli igen.
Winnipeg är ju, som sheriffen säger, ett lag i Sverige. De försvinner bort lite i bruset. Och Morrissey, han har ju hållit den här höga lägsta nivån. Det är många säsonger. Så att jag är föga förvånad att han blir uttagen till OS-laget. Så här bra han varit. Mm. Och det är inte i år. Utan många år nu.
Mm. Man ska inte underskatta Winnipeg. Min son hade en keps en gång när vi var på Kolmårdens djurpark. En Winnipeg-keps är lite oväntat där på sommaren. Då kommer det fram en, inte en äldre dam, lite äldre än mig. Och hon sa, vilken fin keps han har, killen. Jag bara, vad kul att du gillar också Winnipeg och hockey. Ja, jag har en son som spelar i Winnipeg, sa hon. Då var det Patrik Laines mamma.
Jaha.
Som hade på Kolmårdens. Hon var lite imponerad över den där kepsen. Vi är imponerade av dig som kan så mycket hockey. Så att vi tar oss till andra plats. Och där kommer en personlig favorit till mig. En riktig lirare.
Ja, och det här är en som garanterat hade Patrick Kane som största idol när han växte upp. Han heter Clayton Keller och spelar i Utah Mammoth. Ja. Kom ju fram i Arizona. Som har haft lite olika namn. Men Coyotes senast. Jag menar då att de har hetat Phoenix Coyotes också. Men Clayton Keller är en sån här spelare som också är... Han är så jävla bra på att styra tempot i matcherna. Han är framförallt skicklig speluppläggare och så här dirigent. Och gör också det som Nikita Kucherov gör. Man skulle kunna säga Nikita Kucherov från Wish eller Temu. Att han liksom är... Ja, men han spelar i sitt eget tempo och matchen anpassar sig efter honom. Och han är så... Jag älskar Clayton Keller. Och han ser ju också ut som en superstjärna som jag pratade om. Nummer 9, snygg, lagom, långt hår. skulle passa väldigt bra att spela i Los Angeles Kings där alla har det här bruna halvlånga håret.
Ja.
Men nej, för fan, Clayton Keller, vilken kille.
Ja. Men nu är man rätt sugen på vem som är etta på den här listan då över stjärnor som kanske då kan gå rätt okända genom privatlivet nästan, om vi säger så. Vem har du som etta?
Nej, det är ju min älskling som kallas för noshörningen, Rhino. Sam Reinhart i Florida Panthers. För det är ju så här, när du pratar Florida, du pratar framförallt Kachak när det kommer till superstjärna. Att vara superstjärna.
Mm.
Du pratar om Barkov när det kommer till att spela som en superstjärna. Och sen är liksom tredje och fjärde gubbar är så här, ja, man pratar om Sam Bennett och Seth Jones och ibland Aaron Ekblad innan du ens nämner Sam Reinhart. Sam Reinhart som egentligen är den bästa spelaren och mest kompletta förutom Barkov såklart. Ja. Alltså han har näsa för mål, han är inne och dödar utvisningar, han har jättebra spelsinne, ja. Han gör dussinspelare som Eetu Luostarinen och Anton Lundell till superstjärnor. Han kan spela vart som helst, vilken spelform som helst, gör alltid mest mål och är också han självskriven i Kanadas OS-lag för att han är så bra. Ja. Men han är ju också så här, fan, det står Sam Reinhart.
Ja. Har du tagit honom om jag hade hållit upp en bild och inte haft ett namn under dig? Sam Reinhart?
Nej, jag tror det hade jag gjort.
Ja.
Så att det var ju konstigt att det var en Florida-spelare på första plats där. Ja. Och nästan bättre än Barkov, men det är han inte.
Skulle inte Barkov kunna vara med på den här listan också?
Jo, men det är också såna här spelare man pratar om så ofta. Det går inte att prata om Florida utan att säga att Barkov är skadad. Eller om Finland nu. Ah, Finland har ingen chans i OS för Barkov är borta. Han pratas det ändå om. Sam Reinhart pratas det inte ens om. Det är där jag tycker det är så konstigt. För han är ju efter Barkov, han är en bättre hockeyspelare än Kachak. Det är han. Men Kachak har det här tugga tandskydd. Han är lite mer superstar, lite mer kaxig. Han gillar rampljus. Ja. Reinhardt gör ju inte det. Han är så här, jag gör mitt jobb. Jag spelar hockey. Jag gör 50 mål per säsong. Sen går jag hem.
Hur mycket uppskattar du sådana spelare, Mattias?
Nej, men det är ju sånt som du annars vinner du inte utan sådana spelare. Just de här som kommer till jobbet och förstår vad man bidrar med. Och nu Reinhardt, precis som chefen säger, han bidrar väldigt mycket för Florida. Och en stor, stor anledning till att de har vunnit 2 Stanley Cup.
Mm, och han kommer ha vissa lagkamrater med sig till OS då. Kachak är ju ändå i det amerikanska laget. När det handlar om det svenska OS-laget så har det blivit lite ommöbleringar på grund utav skador. Den tilltänkta första centern, han har ju varit det i Viaplays uppställning i alla fall. Leo Karlsson har ju lämnat in då på grund av skada. Även då Jonas Brodin, backen i Minnesota, har tvingats tacka nej. Och då säger vi hej och välkommen till Hampus Lindholm, Boston-backen. Och sen då även då in med rutinerad Marcus Johansson, även Minnesota på honom. Vad säger de om rokaderna här, Mattias?
Nej, att det här visar vilken bredd svensk hockey har. Därför det var ju när Marcus Johansson inte blev uttagen, då var det många som höjde på ögonen.
Yep.
Oj, han borde varit med från början. Och backsidan, tänk, Mattias Ekholm utanför. Vi har så många, det är Edvinsson som spelar hockey-VM som nu också tyvärr är skadad. Ja. Så han finns ju inte tillgänglig. Så att det här är bara ett styrkebesked för svensk hockey att bara säga grattis till de här två killarna. För att få spela ett OS och representera ditt land är en fantastisk upplevelse.
Ja, jag förstår det. Och varför tror du att de plockar ut Hampus Lindholm då istället för till exempel Mattias Ekholm?
Jag tror väl, om man tittar vad man förlorar först då i Brodin där. Och om man tar Hampus och Ekholm så säger jag att jag anser att Ekholm har en större offensiv uppsida än Hampus. Och tittar man på backbesättningen, Victor Hedman kommer nog spela. Han är tillbaka på is. Han kommer vara det. Erik Karlsson och sen Rasmus Dahlin som i mina ögon ska spela sina 24 minuter minst för det här Tre Kronor-laget. Vad är det vi behöver då?
Mm.
Ja, det kanske inte att vi ska ha mer offensiv från backsidan utan då är det en Hampus Lindholm passar jättefint in.
Och Marcus Johansson?
Nej, men han har ju varit jättebra i år. Alltså, det var ju ramaskri nästan att han inte kom med i den initiala truppen. Så att, han är ju jättevärd. Och han är också en sån här som kan spela överallt. Alltså i hierarkin. Spelar han i en andra femma kan han ändå pitcha in och göra poäng.
Ja.
Men han kan lika gärna gnugga och tackla sig en fjärde femma. Han är snabb. Det tror jag också spelar in kontra typ Micke Backlund.
Mm.
För att det kommer gå ett hiskligt tempo när vi möter McDavid, McKinnon och så vidare.
Och sen har han varit jättebra i Tre Kronor.
Ja,
varje gång
absolut.
Han har kommit till Tre Kronor så har Marcus Johansson varit lysande.
Ja, alltså det är verkligen. Han har gjort 35 poäng den säsongen. Jag tror han gjorde 34 i fjol. Så
det, jag fan spela med Matt Baldy.
Ja. Schiffer, vi ska släppa iväg dig. Du ska ju upp och jobba.
Nej, jag ska åka och köpa bil.
Ska köpa bil?
Sen ska jag upp och jobba.
Vinner Sverige OS?
Nej, vi åker i kvarten, tror jag.
Ja. Går Florida till slutspel?
Svar ja. Ja. Går vi till final? Svar ja. Vinner vi finalen? Svar hell yeah!
Och ni åker och köper bil.
Du får sticka med hälsa bil för säljaren där. De kommer från jobbet. Det är alltid trevligt att samtala.
Detsamma. Pleasure doing business.
Men vi är inte klara med Godmorgon NHL. Mycket kvar. Det kommer att handla en hel del, ja, nästan fullt ut nu, om New York Rangers som ju har en bedrövlig säsong. Sista på den östra sidan. Och nu har man ju gått ut med ett brev där general managern Drury har varit ute och skrivit då att det kommer bli stora omkastningar efter det här svaga resultatet som de presenterar. Och Henrik Lundqvist, en ikon i New York Rangers, har ju fått frågor om detta och om Rangers säsong också.
Ja, alltså spelare, jag kommer ihåg, det var rätt tufft när det brevet kom. Då hade vi i och för sig haft diskussioner innan, så jag visste att det skulle komma. Det här var väl lite oväntat. Samtidigt så har ju säsongen inte gått som de hade hoppats. Jag tyckte de spelade väldigt bra på hösten, första två månader, men fick inte resultaten, framförallt hemma. Trodde väl att det skulle vända, men det gjorde inte det. Och jag tror i takt med det så tappade de lite självförtroende och fart i sitt spel. Så det blev lite ängsligt tyvärr. Så det är klart att det har varit en besvikelse för hela organisationen. Det var inte riktigt vad man hade förväntat sig så här långt den här säsongen. Och det är klart att det, när sånt händer, som spelare så är man medveten, det kommer bli förändringar. Frågan är bara hur stora förändringar och när förändringarna sker. Det sker egentligen varje år, oavsett om det går bra eller dåligt. Men ett sånt här år, så det är klart, då finns ju risk att det blir större förändringar än vanligt.
Ja, en jobbig säsong för Henrik Lundqvist och hans New York Rangers, såklart. Och en som har full koll på New York Rangers, förutom då Henrik Lundqvist, det är Anders Hellman som har kommit till och säger ett jättestort fan av New York Rangers. Och jobbar också och driver lite Mr. Hatman. New York Rangers kepsar samlar du på, förutom då dina egna nu.
Stämmer bra.
Välkommen till Godmorgon NHL.
Stort tack för att jag fick vara här.
Ja, kul att få prata lite med Rangers med tanke på att det är så där aktuellt. Vad känner du kring säsongen som Rangers gör just nu?
Alltså, det är ju otroligt tufft att vara Rangers-fan. Det måste jag ju säga. Det finns ju få ljusglimtar. Jag tycker ändå att till exempel Mika, han gör det otroligt bra. Han får mycket kritik. Tycker jag väldigt oförtjänt många gånger, för han gör ju så otroligt jobb över hela banan.
Ja.
Igor saknas ju nu, han har ju också gjort en fantastisk säsong, måste jag säga. Fox likaså, han är också skadad. Det är väl liksom de som jag tycker liksom har stuckit ut, Trocheck lite grann också. Ja. Annars är det mycket besvikelse tyvärr.
Ja, och det här brevet som general manager Drury gick ut med, hur har det tagits emot bland er supportrar?
Alltså, det har varit väldigt blandade känslor. Det har varit liksom bara, kör en rebuild. Kör inte liksom en retool, utan gör det ordentligt ungefär. Det är liksom, jag hör mycket av mina amerikanska vänner i New York, va, som tycker att det kanske är för lite. Men jag tycker nog att det känns bra att kunna behålla en del av de bra spelarna vi har.
Mm. För Panarin har inte bytt om nu på slutet här, eller Mattias?
Nej, han har inte blivit ombyggt.
Snyggt med kepsen förresten också.
Ja, tack. Och det är ofta en signal att man vill försvara sig eller skydda sin produkt för att de pratar med andra lag och säger att han skulle bli skadad och en allvarlig skada. Då tappar man ju allt för förhandlingsläge. Mm. Så att Panarin sitter vid sidan just nu också. Och jag med, det skickar ju bara usla signaler till laget om du har kanske din bästa offensiva spelare som vi vilar. Och då, för mig, det talar om att man har kastat in handduken helt för den här säsongen. Och då är det januari.
Mm. Men kan Drury vara kvar där som general manager?
Jag vet att han får kritik och jag är förvånad att han inte får ännu mer kritik. Och det ska jag inte säga för här och nu, utan det är ju lite, om man tittar tillbaka, för mig är det lite hur det hanteras med Chris Kreider och Trouba. Trouba då som var kapten. Mm. Och de fick ju nästan lite skampålen, att det här ni är anledningen till att vi inte går bra. Vi ska föryngra, bort med det som är problemet. Och sen kommer JT Miller in, blir kapten direkt. För mig då, först förbiser man lite av spelarna du har i laget som har representerat New York Rangers och förstår kulturen där, utan då kommer JT Miller in direkt efter den tumulten som var i Vancouver med Elias Pettersson. Utan att veta insidan och vem som har rätt och fel, så är det ändå så här, jaha, nu kommer han från Vancouver och blir Rangers kapten. Och faktiskt Att bli kapten i New York Rangers är inte vilken organisation som helst. Så att det är mycket konstiga beslut inför det man nu har gjort det här. Skicka ut brev till fans, sätter Panarin, talar om att vi ska trada och alla är... Det är inte att vi skyddar någon. Så att det är konstiga signaler.
Ja, och Mattias har ju varit i den här organisationen som spelare också. Så att det är en speciell situation för dig att vara här också. Du har ju visat upp att du har med mycket grejer som helst för oss på redaktionen. Du ska få visa det för tittarna sen också. Men hur kom det sig att du blev ett sånt stort fan till New York Rangers?
Alltså, historien är ju, den är ganska gammal. Jag fyller 60 år nu i år och den börjar 76. Jag fick min första t-shirt. Phil Esposito och skridskor, ABC, lite snygga, gula och blå, som jag har kvar fortfarande.
Okay. Hur fick du tag på dem?
Alltså, jag fick dem i present av min morbror då, som var hockeyspelare tidigare i Frölunda.
Yeah.
Så jag fick dem för han tyckte att jag hade så dåliga skridskor. Så att jag spelade lite hockey då i Fagersta AIK på den tiden, eftersom jag är från Fagersta, men jag bor ju sedan länge då i Smedjebacken. Men alltså om man går tillbaka till historien då, så på något sätt så var det ju ännu mer tydligt när Thomas Sandström då kom upp 84 då från Fagersta, liksom jämngammal, han är ett par år äldre, och sen Uffe Samuelsson kom in 95 och sen Henke 2005, och det bosade, om man kunde liksom hänga med mer i hockeyn på TV än vad man kunde göra tidigare.
Och det finns ju många supportrar där ute, men du har ju en egen stil att följa New York Rangers. Det pratas ju om en stuga som blivit Rangers-stugan. Berätta om det här.
Ja, 2019-20 någonstans så byggde vi en gäststuga då, som det var liksom tänkt att nu visar vi bilder på den senare också, men spännande. Och det var ju liksom tänkt att det skulle bli en gäststuga bara. Det var ju inte tänkt att det skulle bli så här. Jag hade ungefär 60-70 kepsar då. Och idag så har jag 731. Så att det är en viss skillnad hur det såg ut i början då.
Och det är bara Rangers-kepsar?
Det är bara Rangers-kepsar. Jag har ju en hel del andra kepsar också, men de har jag i en annan stuga. Så det här är liksom tänkt att liksom bara vara Rangers. Jag har lite puckar, jag har ju tröje signerade, Zibanejad, Henke Lundqvist. Så jag har lite allt möjligt då, men min nisch är ju liksom kepsar.
Ja. Varför då?
Alltså, jag har försökt fundera lite grann på varför. Liksom, men jag tror jag var 10 år när jag fick min första keps någonstans. John Player Special. Ronny Pettersson.
Ja.
Min pappa var liksom... Han gillade också kepsar. Och liksom... Sen att det just blev det jag skulle börja samla på. Det är bara en tillfällighet. För 2012 köpte jag då min första keps. På Hat Store då, som var en nyöppnad nätbutik här i Sverige. Och det var, jag vet att det var i augusti. Jag tror jag var kund 950 eller något där. Det var en ganska tidig kund i deras historia. Och det var ju för att jag hade sett Henke haft kepsar efter matcher och lite sådär. Men han har varit en otrolig inspiration för min del.
Och just den här biten, Mattias, när man är i NHL också, just när det handlar om merch, som man säger då, om kepsar och tröjor och sånt. Hur är det? Hur är relationen som spelare när man är i ligan? Just att få varumärken att synas.
Det har ju varit viktigt, men inte varumärke, utan det är ju ditt varumärke,
ja,
ditt klubbmärke, som i slutet av min karriär blev väldigt viktigt, därför det var intervju. Det var så här, har du inte på någon handduk bara runt halsen eller, utan där skulle vi ha. Så vi fick ju alltid, det var ju oavsett om vi gick till gymmet, men framförallt då om det var intervjuer eller presskonferenser där det ska vara tydligt. Och då blir ju många gånger, precis som för oss nu, så skär man ju ner till huvudet.
Ja.
Så att även om du har en t-shirt där klubbmärket är, så är det utanför bild. Men en keps, det hamnar ju. Det är svårt att zooma ut den. Och det placerar varumärke, och det var ju din klubb. Så att det har blivit viktigt för dem. Och då blir det ännu viktigare att visa att vi har inte bara en sorts kepsar, utan vi har en uppsjö. Och det här är ju bevis. Jag visste inte ens att det fanns så många Rangers-kepsar.
Nej, men hur många finns det egentligen? Vet du det?
Vi pratade ju lite grann om det före sändning och så. Men alltså, för mig, jag skulle gissa att det är flera tusen. Alltså, om man tittar liksom bakåt i tiden. Ja. Såklart. Jag skulle säga att du kan få tag på kanske 50-100 nya varje säsong.
Oj, oj.
För det är ju många brands som man tittar liksom på, allt från 47 till alla de här stora, New Era och så, va? Så att alla ger ut.
Ja.
Plus att vissa kedjor då som liksom säljer kepsar, de gör ju sina exclusives. Som gör ju liksom att Headstore körs in och Topperstore körs in. Och, alltså New Era körs sina liksom exclusive Rangers, och då blir det bara en begränsad upplaga.
Ja. Men du, vi såg ju också att, ursäkta, Viaplay stod på där inne i stugan att du håller koll på det. Hur många matcher av Rangers ser du? 82 matcher per säsong spelar man ju.
Ja, jag säger som jag sa när jag pratade med dig förra våren här när vi var i Linköping.
Ja,
jag missar kanske en eller två matcher och i natt har jag missat den. Men jag ville vara pigg och fräsch till det här mötet. Jag kände att undvika påsar under ögonen och sådär.
Men kommer du se den matchen i efterhand? Nu vet du att de förlorade eftersom vi har pratat om det, Rangers.
Absolut kommer jag se den.
Ja. Och då sitter du själv där inne i stugan, eller vad gör du?
Ja, alltså oftast, det är sällan jag har någon gäst sådär, utan... Alltså,
det finns ingen plats nu för det. Det är fullt i gäststugan.
Ja, alltså jag har ju en bäddsoffa där, så jag sover ju där ibland. För att liksom, jag tar en liten tupplur innan match, ställer klockan på ett, och så liksom vaknar man till där, och så byter jag plats och sätter mig i fåtöljen, lägger upp fötterna, och så sitter jag där och tittar. Ja. Och så chattar jag lite grann med folk och skriver lite kommentarer. Vi har ju en Rangers-grupp då som här i Sverige. Så jag gör ju alltid kommentarer under matchen, vad som händer och sådär. Så kan folk läsa när de vaknar på dagen efter.
Hur många är ni då? Är det där?
Jag tror hela gruppen är en 300, men vi som är aktiva, det är främst jag och sen en annan kille då, som har bott i Fagersta.
Okay.
Vi är gamla klasskamrater faktiskt. Aha. Så han och jag, Patrik Thomas heter han, och vi sitter uppe i princip varje match.
Ja. Vad säger familjen om det här?
Alltså, Annika är ju otroligt liksom, tolerant. Alltså, det får man ju lov att säga.
Ja, verkligen.
Och vi har ju liksom varit ihop med varandra i 40 år.
Okej. Okay. Alltså, hon håller inte på Rangers?
Alltså, hon håller på mig.
Ja, hon håller på dig. Ja. Men du, alla de här sakerna som du har, vi såg ju mängder med kepsar, men jag vet att det finns fler saker. Om du skulle visa upp något som betyder mycket för dig, som du tycker bland de häftigaste sakerna du har samlat på dig, vad är det då?
Ja, men, alltså, den här är väl lite kul. Alltså, det är ju mikrofon.
Okay.
Och den här är ju då signerad av Sam Rosen då, som är en legendarisk kommentator. Jag tänker, Mattias kan ju nämna lite ord om honom.
Sam Rosen, när jag kom 93, då var han ju aktiv, eller då jobbade för fullt. Då var det Sam Rosen och John Davidson, som då John Davidson för detta Ranger-målvakt, som gjorde våra matcher. Och en fantastiskt snäll person, Sam Rosen, och hans fru lika så, när jag och min fru kom över som unga. Verkligen tog han oss, välkomna oss. Och sen var ju Sam hängt med, så varje gång när, som med Los Angeles, vi spelade i Madison Square Garden, alltid såg till att vi träffade varandra och sa hej.
Aha, okay.
Och då hållit på 40 år och gjorde sin sista match i fjol. Och vi pratade om det, han måste ju vara nog 80, närmare 80.
80. Ja,
så att han har en fantastisk lång, och gjorde alla de här, som när Henkes tröja kom upp i taket, då är det Sam Rosen som kommenterar och gör allt där.
Vad finns det fler för saker? Är det någon hjälm som dyker upp också?
Ja, men då har vi en Thomas Sandström.
Ja, det känner jag igen, den här stilen där.
Thomas Sandström, han var och besökte hattstugan här före jul.
Aha, okej.
Han är en golfkompis till honom då, som jag jobbar med. Så att han fixade dit, om de hade varit och spelat golf i Hagge i Ludvika.
Ja.
Så passade de på att svänga förbi.
Aha.
Så det var ju jättekul. Den här hjälmen har jag ropat in på auktion från Danmark.
Aha,
så okay. Den var osignerad, så att han fixade den. Så det,
ja, vad fint.
Det är en liksom kul grej.
Ja, det är klart det är.
Den tredje grejen som inte är en keps då. Då
får vi ju... Här kommer han upp, Henke Lundqvist. Ja.
Henke Lundqvist Vepa. Som, den här är från Madison Square Garden. Så... jag fick den här genom en bekant då i New York som tyckte att den här ska Anders Hellman ha.
Ja.
Jätteschysst. Och han hade några dubbletter. Så.
Och det var alltså när tröjan hissades i taket.
Stämmer,
det var nästan exakt 4 år sedan, va?
Ganska precis, igår, va?
Ja, tror jag. Du satt och tittade på sändningen.
Ja, jag har filmat jättemycket av det. Så, ja, men det är en kul grej att ha.
Ja, den måste du få signerad också. Du får ju notan hjälpa dig med här.
Ja, jag hoppas att du kan få det, va?
Ja. Och så kepsarna såklart.
Ja.
Ja.
Ska vi dra?
Ta oss med er, får vi höga.
Nummer ett, alltså det är den här som är liksom den första som jag köpte. Det är en draftkeps från 2012.
Okej.
Okay. Jag har bland annat faktiskt en bild på Brady Skay. Jag vet inte om ni känner igen honom,
men
han har den här på sig. Så jag har en sån bild som han har signerat dessutom. Så det är lite kul.
Jag kan hålla dem annars om du vill. Ja. Det är lätt för dig. Yep.
Så kör vi med favoriten då. Det här är ju liksom Rolls Royce.
Varför då?
Ja, men alltså skridskosnören. ja, men hela liksom undersidan. Va? Vilken, vilken grej.
Alltså, gillar du den notan? Har du tagit på den för en intervju efter match?
Nej, snörerna tycker jag passar bättre på skridskorna. Men jag gillar ju den där lilla designen på undersidan. Som är lite genomarbetad, verkligen.
Ganska, man ser inte så ofta faktiskt att de har en tryck liksom på undersidan.
Och så ser nog det här också som inte riktigt kan.
Vi tar den sista.
Jajamän.
Den här är ju då Stanley Cup caps, äkta vara. Den är ny, men den har blivit lite blekt, ser jag. Fick hem den här alldeles nyligen då. Så den här är från 94, oanvänd.
Oj, oj, oj. Det så, borde du känna igen, Mattias.
Ja,
det
en sån där har jag faktiskt. Och vi hade på oss när vi fick gå ut på isen. Ja. Vi som inte var med på isen. Vi fick då en sån där keps och en t-shirt. Och sprang ut på isen då efter match 7. Ja. Så att den där känner jag väl. Och ska finnas i någon låda hemma någonstans.
Okej. Okay. Får vi se hur den sitter på dig då? Nej.
Det var länge sedan.
Jag tror till och med vi har bilder i vårt arkiv på dig när du är ute där på isen. Ja, sitter hur vad som helst. Ja. Och det är din relation med New York Rangers. Hur är den?
Alltså, ska vi säga att jag har väl liksom ingen personlig relation så, mer än som vi kommer in på det senare kanske kring den här videon eller vi ska... Om vi ska ta den direkt.
Vi kan väl göra det. Vi kan väl titta hur det såg ut i Madison Square Garden då, som hade besökt Anders och fått den här videon att visa i heliga Madison Square Garden.
My name is Anders Hellman and I come from a small town called Fagersta. I own 668 different Ranger hats. When Hank came up I said to myself I need to buy one and then came a lot of them. Some people think I'm a bit crazy and I understand that, but this is what I do to show my love for Rangers all the way from New York to Sweden and back. Nu kör vi Rangers!
Du, hur mäktigt var det där? Den visades alltså i Madison Square Garden?
Ja, alltså vissa matcher är den med och den visas även då på TV då, med MSG Networks. Ah. Så jag får ju oftast folk som spelar in och skickar den till mig. Ja, nu har du varit med och jättekul. Och, ja, men folk tycker ju att det är fantastiskt. Ah. Och det var ju liksom en stor personlig grej för mig att få den här möjligheten. Speciellt när det är 100-årsjubileum dessutom. Ah. Man väljer ut ett fans som ska liksom framhävas på något sätt för hur mycket den liksom verkligen älskar laget New York Rangers.
Och då blev det du när de
och så blev det jag. Kontaktad på Instagram och jag trodde det var ett skämt först. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Liksom. Ja. Men, så det var en tjej som hörde av sig då, som Gillian Lewandowski heter hon, och sa att nej, men vi vill gärna göra den. Är du intresserad? Ja, men absolut. Det kan man inte säga nej till. Så jag och min dotter har filmat själva. Ja. Så min yngsta dotter, Amanda, har hjälpt mig och gjort superbra jobb liksom och sen har de klippt ihop alltihopa. Och Henke Lundqvist har sett den innan den släpptes live faktiskt.
Okej, okay. Hur kom det sig?
Jo, Gillian då som var i min kontakt sprang ihop med Henke där uppe för det är samma ställe som Henke jobbar på.
Ja.
Så han fick se den och han tyckte det var mäktigt såklart. Han tyckte det var jäkligt, han var stolt över att det var en svensk som kunde visa upp en sån här stor samling. Mm.
Jag måste bara höra också, Mattias, du som har spelat lite olika organisationer. Nu var du inte i Rangers så länge, men ändå med den historiken som finns där, att det är en Original Six-förening eller organisation. Hur speciellt är det just med Rangers där borta i NHL?
Jag tror man måste ha varit i New York och förstå stämningen kring Madison Square Garden, för att det är nog mer än bara vara en följare. Det är, du har rätten att vara väldigt kritisk mot ditt lag, men du har också rätten att stötta dem. Och när de stöttar sitt lag, Rangers-fansen, då är de svårslagna. För det är, ska vi använda ordet, de är fanatiska.
Ja.
Och därför gör det ju att så speciellt att spela med det som Square Garden framför den publiken.
Mm. Ja, du har upplevt det många gånger på plats också då, hur det blir med buropen och hejaropen, va?
Alltså jag har ju varit där, jag har ju sett två matcher bara tyvärr, men fler ska det bli då. Men absolut, två vinster, St. Louis och New Jersey. Och New Jersey var lite speciellt, jag hade flera New Jersey-killar satt framför mig och jag för mig att New Jersey tog ledningen och wow, wow, och då satt man där liksom. Men de vart lite tystare och tystare, ja. Och sen lommade de ut i sista perioden.
Ja, jag kan tänka mig det. De visste att det satt en Fagersta-kille där bakom också. Ja. Det gäller det att se upp, eller hur? Och titta till ska vi definitivt göra. Anders favoriter i Rangers historiken. Det finns ju gott om spelare att välja. Men här behöver inte vara de bästa om man tittar med poängmässigt. Utan här dina favoriter, så har du tagit ut en sexa med målvakter, två backar och tre forwards också. Hur har du resonerat?
Alltså, jag har ju tittat både bakåt och nu läger då, så att säga, men Henkan var given. Visst, det kunde vara Richer och det skulle kunna vara även Igor. Alltså, han är ju en stor målvakt nu,
men
spelar ingen roll. Henke, Leach, han var given, tycker jag. Han är oftast nummer ett på mångas lista. Fox, ja, han betyder ju otroligt mycket. Det syns ju nu i powerplay bland annat. Hur sårbara vi är utan honom. Det måste man ju säga.
Och så Sandström ska ju sitta där givetvis då.
Fagersta kille, ja. Såklart, det går inte att välja bort. Och han är ju ändå, om man tittar liksom på poängligan över tid, så han ligger någonstans 15-16 i Rangers historia, så att han är ju stor. Messi kan man inte heller.
Alltså, kapten, det går inte. Kapten?
Ja, ja, absolut. Och Mika, liksom, det är ju nutid. Och jag är ju ett stort fan av Mika, såklart. Ja. Jag tycker han är en otrolig ambassadör för New York Rangers. Speciellt när det går dåligt. Han är den de intervjuar efter de flesta matcherna. Han får ta de här jobbiga frågorna som kommer ifrån reporter och så. Och han gör det ju lugnt och sansat. Blir aldrig sur eller brusar upp. Utan, han gillar jag.
Ja, lite som Mattias Nordström här. Ja, blir det, eller hur?
Absolut.
Och han kommer skina upp i ett leende nu när han får prata lite om den ena backen där, Leach, som du har sett på nära håll. Mattias, hur bra var han?
Han var fruktansvärt bra. Och det här året också, när de då Rangers vann först President's Trophy som bästa lag under grundserien. Då var han trea i interna poängligan i laget, bakom Messi, som hade, jag tror Leach hade 79 poäng, Messi 86, Sergej Zubov 89 poäng. Så Zubov vann den interna poängligan samma år som Adam Graves gjorde över 50 mål. Kom in i slutspelet, och han hade ju en sån bra grundserie, men då tog han sitt spel till ytterligare en nivå. Och ja, som vi ser på de här bilderna, det han gjorde ute där på isen, i just i de här pressade situationerna, hela tiden så klev han fram. Han snittade, jag tror, precis strax under 30 minuter per match. Ja. Och sen vann han då Conn Smythe Trophy som mest värdefulla spelare under det här slutspelet. Då hade du Mike Richter i målet som hade stått på huvudet. Då hade Messi, som vi pratade, kaptenernas kapten. Men Brian Leach var utan snack slutspels bäst spelare.
Är det den största Rangers-spelaren i dina ögon, Leach?
Ja, men alltså skulle jag ställa frågan till alltså mina amerikanska vänner, så skulle de säga garanterat Leach.
Ja.
Och jag är beredd att hålla med, absolut. Han är där uppe bland topp tre. Jag ser fortfarande Henke kommer att, han har ett stort, alltså man märker det i New York hur stor han är.
Han är så stor.
Ja, och det är samma med Sandström. Man ska inte underskatta det. Nämner jag Sandström, så min favoritspelare liksom, på 80-talet. Det blir gärna så. Så att, ja, men svenska har ju ett, ja, men jag tror att man har ett bra rykte.
Hedberg var ju där tidigt också.
Hedberg får man inte glömma heller.
Nej, var inne där. Men du, det blir också lätt att man landar på Mark Messi med tanke på den här fantastiska prestationen han gjorde 94. Gick ut och lovade segrar och hela den biten. Den auran han har, vad säger du om den?
Ja, den är ju otrolig. Man märker ju liksom idag, jag menar, han har ju det där Game 7. Han kör ju något brandat grejs nu och man ser liksom hur folk sluter upp. Jag såg nog när de hade signeringar på NHL-shoppen där i New York, vad mycket folk det var. Alltså han är ju otroligt stor.
Hur var det första gången du delade omklädningsrum med Mark Messi? Vad tänkte du?
Ibland önskar jag att man tänkte mer.
Men det, inte starstruck.
Man ville ju inte. Nu ville det vara. Det var ju så viktigt att få dem att känna att man är en del av, att man passar in. Så gå runt där och titta liksom, Mark Messi. Utan här var det viktigt att komma in och bara passa in. Att man vill inte sticka ut på något sätt. Men jag hade ju följt Edmonton Oilers sedan barnsben. Det var ju då man började få se sina första NHL-matcher med Gretzky, Paul Coffey och såklart Mark Messi. Och sen att få komma till New York och då har Mark Messi som kapten. absolut speciellt. Men jag måste säga, jag var likadan när det var ganska många spelare. Även om det var en jämnårig. Det var en Alex Kovale, Adam Graves, Brian Leach, Sergei Zubov. Och sen listan med gamla NHL-legendarer som för mig då. Ja. Kevin Lowe, ja, som var tillsammans med Gretzky och Messier, Edmonton, Esa Tikkanen. Och det var backveteraner som var så viktiga förebilder. Så att han blev viktig för mig, Mark Messier. Och jag var någonstans djupt inom mig starstruck. Mm. Men ingenting som gjorde hur man var kring killarna i omklädningsrummet.
Tänk häftigt att du blev självkapten för ett NHL-lag där flera år efter där då i Los Angeles Kings. Men stannade kvar i New York Rangers såklart och kom in på den där biten hur de behandlar er supportar. Du sa själv där liksom att klubben har tagit kontakt med dig. Spelarna, har du träffat någon spelare förutom Mika? Henke?
Ja, nej, jag, alltså, Mika har jag ju inte träffat än personligen då, men alltså, jag har ju träffat Sandström då och sen Callahan, då, Ryan.
Ah, okay.
Så Ryan träffade jag då för 2 år sedan.
Ah.
Och ja, men det var en signering och han var jättetrevlig. Otroligt jordnära och man märkte att han var väldigt populär också bland de fansen som var där på den.
Men visst har du gjort intervju med någon spelare också, har du inte det? Under pandemin?
Ja, ja, absolut. Nu,
hur var
nu
det?
Är jag med.
Ja.
Jo, men det var precis i början på pandemin då så ordnade man en del för att liksom knyta an till fans och spelare då. Ja. Så Adam Fox bland annat då.
Ja, okay.
Ryan Lindgren, Ryan Strom. Mycket, ja. Han gillade jag verkligen.
Ja, okej, okay. Varför då?
Ja, men alltså, han var så naturlig och han, ja, men han, var, han gillade liksom, ja, men du har härligt språk, alltså, du låter som liksom, han gjorde någon jämförelse med någon svensk hockeyspelare när du pratar, nu låter nästan som hans pappa. Och liksom, aha, ja, man var väldigt naturligt i. Och sen Chris Kreider, han var ju också grym, han hade jag också samtal med. Så att, ja, men de fyra har jag liksom haft som helst Zoom-samtal med, så att, det var deras sätt att liksom, knyta an när man inte hade några folk. Aha.
Vem har du som dröm att få träffa?
Ja, men Henke såklart.
Det är det.
Henke och Mika är liksom, det är väl de jag skulle absolut vilja morsa på, såklart.
Ja,
ja. Ja.
Och hur mycket lider du att det går så dåligt som det gör för New York Rangers?
Alltså, det är ju tufft att vara Rangers-fan, men det har det nu varit ganska länge. Vi hade ju några bra år. Om man tittar tillbaka för 2 år sedan, alltså inte förra året, då, året innan, då var vi ju på gång, kändes det som. Men alltså, jag kan ju bli förbannad, såklart. Jag kan ju bli förbannad och liksom tycka att fan, här sitter jag uppe på nätten och tittar på er och ni kan inte göra... Men alltså, de vet ju inte det. Men alltså, det är min personliga reflektion kan bli så.
Ja.
Men det går över lika fort.
Ja.
Alltså, jag är inte dålig förlorare på det sättet. Nej. Och jag tycker om när det går bra för svenskar, oavsett lag.
Mm.
Jag liksom har den stoltheten över att gläds åt andras framgång oavsett. Mm. Så är det svenskar så tycker jag det är kul.
När kommer vi få se Rangers lyfta bucklan så som ni gjorde 1994, Mattias? Du var ju där på isen.
Det här att sia in i framtiden. Vi tittar Rangers, för var det 2 år sedan de var uppe med President's Trophy igen då. Tänkte man, ska det ske det som skedde 94? Jag tittar på New Jersey, där jag inför bara den här säsongen att de är bara ett steg från att verkligen nå nästa nivå. Ja. Och nu är de ju botten med precis. Rangers. Så att, när Rangers, ja, det beslutet, är det en rebuild? Men då måste man ju verkligen börja titta på organisationen. Är det här en organisation som är duktiga med sina draftval för att vi ska kunna göra en total ombyggnad? Annars är det nog bättre, som Anders är inne på, att här måste vi behålla en stomme och sen får vi försöka liksom, därifrån komma tillbaka till en hyfsad nivå. För där är inte Rangers nu.
Nej, in med Henke Lundqvist som general manager kanske. Det är kanske det som krävs.
Ja, varför inte?
Eller hur?
Ja. Ja,
och kepsförsäljningen går som tusan. Nu har jag hört i Nordamerika att 29 hattrick i bara den här månaden. Det har inte hänt sedan 1985 i världens bästa hockeyliga. Vet du vad som händer med kepsarna när de kastar in dem?
Nej, jag har ingen aning.
Nej, de går ju till spelarna. De får väl...
De samlar in. Ju i tunnor där. Men sen ofta så donerar man bort den till en välgörande ändamål. Där.
Så det borde nästan bli att Alexander Ovechkin har lika många kepsar som du har kanske då, med tanke på hur många hattrick han har gjort om han har behållit dem där. Du, Anders, vad trevligt det var att samtala med dig.
Tack så mycket. Tack och, själv för att vi kom hit.
Ja, och alla där ute, gå gärna in då på Mr. Hatman Sweden och följ dig där på Instagram och kolla till då vad som händer i den där stugan där det finns gott om kepsar i alla fall. Tack så mycket, Mattias, också.
Tack.
Glöm inte bort att det är fin hockey på bra tid också. Prestigemötet mellan Detroit och Colorado på lördag 19.05 på Viaplay såklart. Och så mängder med matcher då natten till imorgon. Glöm inte bort det, det är 15 matcher, 30 lag spelar. Och om ni inte gillar hockey så finns det mycket annat också. LPGA-touren i golf. Kasta lite dart ikväll också på Viaplay. Så kommer det en ny Premier League-helg här alldeles strax. Härligt att ni följer världens bästa hockeyliga. Ni gör det på Viaplay. Ha nu en fortsatt trevlig torsdag och på ett återseende. Hej!